en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, måndag morgon, det biter utanför, det är kallt i England också, Frida, har vi förstått.
Ja, lite varmare idag dock, men det var ruskigt kallt nu i den gångna helgen.
Mm, ja, man har förstått
det. Vad pratar vi i minusväg då då?
Ja, en minusgrad, men det känns ju som kallare här på något sätt. Alltså eftersom att det är en ö. Jag tror att det finns en vetenskaplig förklaring till det, men en minusgrad känns typ som 8 minusgrader i Sverige.
Det är som Japan, det är samma sak. Plus 2 där så fryser det mer än vad det gör på minus 20 här.
Ja, det är, man blev glad över Pep Guardiola i den där gamla Arsène Wenger rocken, dunkappan som han visserligen hanterade, lyckades. Den var knäppt hela matchen till skillnad från Wengers då, för er som kommer ihåg den. Mycket drama, mycket mål framförallt, inte minst igår, Frida. Vi får väl börja i Manchester, matchen mellan Manchester City och Tottenham. Kändes på förhand, det var så här, ja, alltså den där backlinjen, den där taktiken, det här kommer bli 10-0 till Manchester City. Men Ange fortsätter att få rätt. Han får rätt match efter match efter match. Han håller vid sina principer, vid sin filosofi. Och han får resultaten med sig. Det är som att de vandrar på världens slakaste lina. Den där...
Vad är rätt match efter match? De har ju förlorat 3 i rad.
Jo, jag vet. Jo, men, visst, jo, men de har, visst, de har förlorat. Men de har gjort det liksom med flaggan i topp. Det är inte så att, det har, att systemet på något sätt har svikit dem under... ja, kanske mot Aston Villa, men jag tyckte de var bättre i den matchen också.
Wolves.
Jag vet inte. Jag ser ingen anledning även i den här matchen att tvivla på Arns inställning till fotboll. 3-3 slutade, och det är klart att Manchester City var det bättre laget. De kunde ha gjort massa mål. Erling Haaland missade 2 riktigt klara målchanser. De hade bollar i stolpen och så vidare. Men 3-3. Och poäng för Tottenham mot tredje raka krysset då för Manchester City, Frida.
Sen gör han ju faktiskt Ange då. Han gör ju ett rätt så pragmatiskt byte efter halvtid när han plockar av Hill, för att han kände ju att Hill vägde alldeles för lätt mot Man Citys försvarare, och så satte han in Höjbjerg istället, vilket gjorde att Kulusevski tog klivet ut på kanten. Mycket handlar ju om Kulusevski, särskilt för oss som är svenskar, och han var ju... Jag tyckte han var outstanding i den här matchen. Alltså både centralt som han spelade i första halvleken, och sen då givetvis att det är han som kliver fram och gör mål för tredje gången i rad på Etihad Stadium, vilket är häpnadsväckande i sig. Men han har verkligen klivit fram och tagit ansvar de senaste veckorna nu när James Maddison har varit borta, och jag tycker att han har varit rakt igenom fantastisk. Och sen är det som du säger att Tottenham har ju sina problem i backlinjen, och det här att Postecoglou mönstrade 4 ytterbackar återigen, och att jämföra dem med Pep Guardiola som i princip gjorde raka motsatsen och mönstrade 4 mittbackar i backlinjen i stort sett, om man räknar in då Kyle Walker som också kan spela mittback. Så att där såg man ju på något sätt skillnaden, att den här höga backlinjen som Tottenham hade mot Chelsea, som ändå fungerade rätt så länge i den matchen. Det var ju för att de var så himla disciplinerade och fokuserade, att de höll den här linjen intakt. Men Citys 2-1 mål där, det är ju för att Ben Davies, han dras ur position av Alvarez, är det väl, som tar den löpningen. Och där ser man ju på något sätt att man verkligen saknar sina mittbackar i Romero och Van de Ven, att de nog hade gjort en väldigt stor skillnad. Och dessutom då det här misstaget från Bissouma med bara, ja, vad var det, 10 minuter kvar när han, ja, misslyckas med eller tappar bollen, och så gör Jack Grealish mål, 3-2-målet. Så att sådana grejer som där man ser att Tottenham inte är helt 100%, ja, men riktigt starkt att komma tillbaka, får man säga.
Ja, så det har ju varit väldigt spännande. Nu var du inne på Kulusevski förut, men just honom i den centrala rollen. Ur ett landslagsperspektiv tänker man ju lite att det där kanske faktiskt är ett ganska bra position att utnyttja honom, beroende på att ta det som förbundskapten också, även om det kanske är ändå James Maddison som kommer ha den positionen väl när Maddison är tillbaka, med tanke på hur bra han var innan skadan. Så är det väldigt kul att se Kulusevski blomma ut i den rollen som han gör.
Ja, alltså vi har ju pratat om sätt att få in fler av våra duktiga anfallare i landslaget, att stoppa in Kulusevski kanske i mitten som en slags nummer 10 och kanske få in en Elanga i tillsammans med Gökeres och Isak. Hade inte varit helt fel, tycker Elanga ser riktigt riktigt bra ut för Nottingham Forest. Och det finns ju fler, det är ju offensivt som vi har våra spelare just nu, så att om Kulusevski kan verkligen visa, vilket han har visat nu två matcher i rad, att han passar och är bra i den där centrala rollen, så är ju det ett jättefint alternativ. Och det hade ju aldrig funkat med Janne som förbundskapten, eftersom den centrala rollen hade varit alldeles för defensiv. Men i en lite mer offensivt system så hade det definitivt kunnat
funka. För de som tycker man ska växla ut Emil Forsberg, vilket i och för sig inte jag egentligen tycker än, men då hade ju Kulusevski kunnat axla en sån playmaker-roll ganska bra. Uppenbarligen. Han är mer lämpad att spela 10 än vad Zlatan var under Hamrén i alla fall.
Ja, men alltså, om vi ska komma in på landslaget, så måste vi ju växla ut Emil Forsberg förr eller senare. Ja. Han kommer ju vara 36 eller något sånt där när vi möjligtvis spelar liksom vår nästa tävlingsmatch på riktigt igen, om man säger så.
Det som är så imponerande också med Kulusevski, det är ju att han har i stort sett allt förutom speeden. Mm. Alltså han är ju inte speciellt snabb, men han kompenserar för det genom att vara så himla intelligent. Och jag tror att jag sa i förra veckans poddavsnitt att det är som att han har ögon i nacken, och det är verkligen så. Det känns att han har den grundintelligensen för att kunna axla en sån typ av roll centralt då exempelvis. Och just det här också att han jobbar så fruktansvärt hårt, att han verkligen bryr sig, och det ska inte underskattas att ha den typen av spelare, särskilt när man vill spela så som Postecoglou gör. Alltså det kräver ändå att alla spelare drar åt samma håll och att de så till att ta hemåt jobbet. Vi kommer komma in på Man United senare, och det är ju ett exempel på, eller där finns ju exempel på spelare som kanske inte gör detta i särskilt hög utsträckning. Men just det här att han förtjänade verkligen det här målet. Även om Man City, de var ju inte så glada där efter slutsignal, för att det finns ju ett domslut också kanske och diskutera, eller ja. Där Simon Hooper gjorde ett ganska så rejält misstag. Men ja, samtidigt är det inte första gången vi ser Man City den här säsongen tappa 3 poäng sådär. Lite onödigt nästan. Mm. De gjorde det ju faktiskt mot Liverpool också när de hade många chanser. Men ja, bland annat Haaland där då i den här matchen, som ju förstås var frustrerad också över att han missade i stort sett öppet mål där under första halvlek.
Han var inte jätteglad efter slutsignal, det var han inte.
Han var ju galen.
Han var, och det var Simon Hooper och det där. Fick ju också, tror jag, ta en del av Haalands frustration med sin egen match i just den situationen. Vi kan komma till den situationen, men jag måste bara säga en sak till om det är Kulusevski. Just det målet han gör, det som avgör, det är ju inte det man tänker med Dejan Kulusevski, att han är liksom... Och gör han Christian Benteke...
LeBron James är det ju han gör.
Är det LeBron James det där? Jag basket har ingen koll på.
Ja, det är ju därifrån det kommer.
För jag har bara sett Benteke. Alltså det hade varit så otroligt roligt om han gjorde en Benteke. Vet du vad, ett sånt Benteke-mål liksom. Han var störst och starkast i boxen och bara så här tryckte in.
Det där är NBA från början. Jag är ledsen att
fan,
du hade en vision.
Han är väl ett stort basketfan också, va? Han följer väl NBA.
Ja, det är han säkert.
Minns helt fel.
Bevisligen skulle jag säga utifrån den målgesten.
Jag vet inte om han har plockat det från Benteke.
Det hade varit otroligt roligt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det känns liksom så här, just att Kulusevski i en sån här match där han har varit så bra, så central, har varit den bästa spelaren för Spurs, att han också avgör på det sättet. Det finns så mycket, det är så mycket pannben och hjärta i den aktionen, för att det är en duell som han normalt sett inte är liksom känd för att vinna mot en mittback i det skedet.
Ja, okay, var det va?
Vad sa du?
Ja, det var Ake, va, som ja, ändå har varit väldigt bra.
Ja, det är fortfarande ligans kortaste mittback. Just putting it out there.
Vadå, kortan Martinez?
Nej, ju för sig Martinez har
kommit
till.
Han var
ligans kortaste mittback när City köpte honom. Han är inte ens en 80. Så att det är, om det är någon i den där backlinjen som man ska kunna vinna nickduell mot, så är det kanske just Nathan Ake. Men det var väldigt signifikativt för just den här matchen och för Dejan Kulusevskis insats, att han också fick liksom lägga den här, ytterligare en grej på något sätt till registret.
Sån tvåmålsskytt ska vi lägga till också.
Sån tvåmålsskytt och...
Ja, det var ju också.
Av alla människor.
Jösses, vilka inledande 10 minuter.
Ja, det var helt sjukt.
Det är väldigt fint mål det första de gör också, tycker jag. Alltså hela det anfallet och hur allt tar. Det är ju Brian Schill som de har dammat av från ingenstans, som väl ligger bakom där lite i första skedet innan bollen hittar fram hela vägen till Son, och det blir mål där. Och sen,
ja, själv... Påminner ju faktiskt om Kulusevskis mål för, vad blir det, 2 säsonger sedan på Etihad. Det var lite liknande, ja, just det här. Man står för en snabb omställning. Och, ja, det är ganska det blir ganska tydligt att Jeremy Doku, han är bra på mycket, men någon försvarare
är ett drövligt försvarsspel. Men det, man får liksom ursäkta en spelare som Doku, som typ aldrig har varit på egen planhalva under hela sin karriär, att det blev inte bra, så kan vi väl säga. För det var ingen bra, det var ingen lyckad assist från Kulusevski egentligen.
Han lär kanske inte få, han lär nog inte få stå assist kvar som ensam man på liksom offensiv hörna igen. När Pep såg det där. Om vi säger så.
Nej, precis. Och det är 6 tappade poäng på 3 matcher för Manchester City. Det gör att de befinner sig 3 i tabellen just nu.
Vi skulle till situationen väl?
Just det, den glömde jag. Ni som lyssnar på det här har ju antagligen sett det. Erling Haaland blir faulad i mittcirkeln ungefär. Vinner ändå bollen. Simon Hooper ger fördel. Haaland skickar upp bollen och hittar då Grealish friställd. Det är också så här lite oklar boll, men den studsar fram till Grealish, och precis då så blåser Hooper av för frispark för Haaland, och alla blir rasande. Och det är ju... Fredrik Ljungberg var ju också galen i Viaplay-studion på det här. Han började med att säga: vi har varit väldigt snälla mot domarna.
Men
vem då? Inte i den här podden.
Nej, jag vet inte. Inte i någon studio som jag har sett, och inte i Viaplay-studion heller direkt. Men man känner ju alltså, där var det liksom spelaren Fredrik Ljungberg som lös igenom, alltså den här, hur galen man hade varit som spelare i den situationen.
Men tror inte att det är så att han tror att Haalands boll är alldeles för lång, för att Vicario brukar ju ändå stå ganska långt ut, så jag tänker mig att han fick någon sorts hjärnsläpp och fick för sig att det blev en alldeles för lång boll. Då blåser jag. Jag vet inte, det jag kan inte förklara det.
Men han måste väl ha bedömt att, alltså, det är ju en vinkel där det är också inte helt otänkbart att han helt missar att Grealish faktiskt skulle nå den där bollen först.
Ja, exakt.
Att han ser liksom, sen förstår jag ju frustrationen. Haaland var väl argare där än efter slutsignalen, känns det som. Det var väl lite annat gruff efter slutsignalen. Det var Lo Celso från bänken där som var och tuggade med Guardiola och allt möjligt. Det
var... Ja, vad förvånande att en argentinare...
Eller hur?
Det var Darwin förra helgen och Lo Celso nu.
Fick mig osagt att tänka på Rodrigo de Paul versus Joao Felix igår kväll i Barcelona Atletico. Det var ganska roligt. Men... Nej, det var, man förstår frustrationen. Sen så kan vi vara tacksamma för att de här bilderna på Haaland när han är arg på domaren, de har ju omvandlats på sociala medier i många olika liksom, former och i olika tolkningar, vilket ju har underhållit minst sagt i flödet, det måste man ändå säga.
Det ska han ha.
Det här också att han gick rakt ut i omklädningsrummet och tog fram mobilen och twittrade. Det är också en sån där grej som man känner att det där var ju i ren affekt.
Och att Kuti Romero svarade. Det är också.
Ja, precis, ja. Jag tror ju på något sätt att jag vet inte. Jag tror att man ångrar en sån grej när man har lugnat ner sig efter x antal timmar och tänker att ja, nu kommer de där bilderna leva vidare i all oändlighet. Det var ju, ja, men samtidigt, det går ju att förstå hans frustration. Men det var ju som du sa också, Syk, att han var ju frustrerad på sin egen insats antagligen. Han ville ju inte lämna planen utan att ha gjort mål, och han hade ju sina lägen också på något sätt.
Så är det. Som sagt, 6 tappade poäng för Manchester City på 3 matcher. Också en faktor, tror jag, i Erling Haalands reaktion på slutet. Några som smyger med där bakom, som börjar närma sig topp 5, med Newcastle efter deras seger mot Manchester United. Bara 1-0. Och det var verkligen med bara, för att Newcastle var överlägsna i sett över den här matchen. Så någonstans, matchen pågick ungefär 100 minuter. Scott McTominay spelade alla dem och hade 31 touch på bollen som central mittfältare. Det säger någonting om hur matchen spelades, kanske framförallt att Manchester United fick liksom inte tag på det där mittfältet överhuvudtaget. De blev helt enkelt överkörda centralt. Och det är ju otacksamt som fan för en 18-åring som kommer in och ska spela bredvid där i Mainu, som har varit jättebra och visat jättefina tecken. Han är en mycket, mycket fin tonåring på väg att blomma ut och bli en kvalitetsspelare. Men det är så otacksamt att spela det här Manchester United när du har anfallare som Marcus Rashford, Martial, som inte verkar vilja vara där överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt. De ser så ointresserade, oinspirerade ut. De verkar ha tröttnat på Ten Hag. Ten Hag verkar ha tröttnat på dem. Varann sitter på bänken och surar. Jag vet inte. Det här giftiga Manchester United, det fortsätter att vara giftigt. Och det har liksom pågått under så lång tid nu att det börjar verkligen sätta sig i väggarna. Så att man undrar, spelar det ens någon roll vem det är som kommer in? Spelar det någon roll vad det är för spelare man köper? Det måste saneras på något annat sätt liksom. Och
det har vi ju sagt i 10 år.
Men man kan peka på Glazers och så vidare. Men det räcker det? Jag vet inte. Det känns så giftigt, Frida.
Ja, det gör det ju. Alltså man ska ju ändå poängtera att Newcastle är ju bra. De har ju sitt sätt att spela på. De är väldigt välorganiserade, särskilt i sitt pressspel. Och det var ju det på något sätt som fällde Man United i den här matchen. Just på grund av att Newcastle är så välorganiserade. De vet exakt att, ja men Isak vet exakt vilken bollbana han ska skära av, eller vad man säger. Guy Marais, det var ju han som klev fram och i stort sett punktmarkerade Mainu, stackaren, som fick ha honom över sig, och det är ju inte den enklaste spelaren att skaka av sig. Så att på något sätt så satte ju Newcastle, de satte ju direkt sin prägel där, och sen så har de den där höga intensiteten och snabba spelare som på något sätt kan göra det där jobbet också. Men som Man United så måste man ju då på något sätt, man måste försöka lösa det här problemet. Mina tankar drogs faktiskt till Man Uniteds möte med Brighton på Old Trafford, där Man United var väldigt bra de inledande, vad var det, 25 minuterna kanske. Fram tills då Brighton bestämde sig för att göra en förändring, och det var ju att Lewis Dunk och den andra mittbacken ställde sig helt enkelt, det var väl Van Hecke va, som ställde sig brett istället, vilket gjorde att då kunde inte Man Uniteds pressspel fungera så väl som det hade gjort fram tills dess, för att på något sätt så blev det, när de ställde sig så brett så det blev fel i själva positioneringen, för att den som då var central mittfältare kunde inte kliva upp så högt på den som ens stod, ja, uppe på kanten. Så att det gjorde på något sätt att Brighton kunde spela sig igenom. Och man satt lite grann och väntade på att Man United skulle testa någonting annat för att få bukt med det här. Men det hände aldrig. Och jag vet inte om det är så att, för att det ska sägas att det är svårt att få ut instruktioner som det här. Jag är övertygad om att Ten Hag såg detta omedelbart, han också. Och alla hans assisterande tränare. Men det blir på något sätt ganska uppenbart att de här spelarna, Man United-spelarna då, jag vet inte om de har svårt att ta instruktioner eller om de helt enkelt inte vill göra som man säger. För att, jag menar, det kan inte ha varit meningen att det skulle se ut så här. Det kan inte ha varit meningen att Rashford skulle låta Livramento bara löpa sönder honom fullständigt där under, särskilt under första halvleken. Efter paus så tyckte jag det märktes att Rashford hade blivit tillsagd att jobba hemåt betydligt oftare, men då var det på något sätt för sent och så kommer det här målet och sen ja, händer ingenting förrän det är 10 minuter kvar. Så att, hade någon annan tränare kunnat göra skillnad? Jag vet inte vid det här laget. Jag tycker att det är ett attitydproblem hos spelarna också. Och ja, det är mycket möjligt att de har tappat respekt för Ten Hag och sättet som han har lett det här laget på. Det är ju en sak i sig, men ja, det är ju helt klart så att det är ganska många problem där bakom kulisserna. I alla fall är det djuptgående problem som ju måste lösas innan man på något sätt kan ta nästa steg i den här utvecklingen.
Alltså, det är ju ett problem att de aldrig räcker till mot de bra lagen. Det är väl 2 år de inte har vunnit mot, vad är det, topp 8 på bortaplan eller något sånt. Han fick ju någon fråga om
2021.
Ja, han fick ju någon fråga om det. Så jag väntar på att ni ska ställa den här frågan, sa ju den här också. För ni letar ju upp sånt här ungefär så. Så han var ju också väl medveten om just det faktum att de har svårt mot bättre motstånd. Det har vi sett hela den här säsongen, inte bara på bortaplan, utan så fort det är högkvalitativt motstånd av den kalibern som man kan vänta sig att Manchester United ska vara på, då räcker de inte till. Absolut, de räcker till i väldigt många andra matcher. De tar sina uddamålsegrar mycket baserat på liksom individuell briljans och den kvalitet som ändå finns i den här truppen. Men som lag funkar de inte så fort de möter riktigt bra motstånd. Och det är ju alarmerande att de är så pass långt ifrån att vara där de borde vara på så vis.
De kan ju vara bra i perioder, jag bara tänker på Man City-matchen.
Absolut.
Där var de ju faktiskt rätt, de var ju ändå med i matchen under första halvleken, men sen är det som att allting bara fejdar bort.
De hänger inte med på när en sån motståndare då växlar upp eller lägger i en annan växel och hittar någonting annat, då är de väldigt svårt att svara på det.
Sen, det också så här, ja. Så Ten Hags matchcoachning har ju varit ifrågasatt, för att det när det dyker upp någonting, så till exempel han möter ett motstånd som sen då, som till exempel mot Manchester City, skruvar lite grann på sin uppställning, gör en förändring, så har Ten Hag svårt att hantera det. Att i sin tur skruva om det för att på något sätt spelarna inte är riktigt så påslagna. Ja, men om man får spela sitt spel, ja, men det man har jobbat på, kanske det man har förberett sig för inför matchen, ja, men det kan funka ganska bra. Vi har de här styrkorna. Ja, men så visar det sig att motståndaren gör en förändring för att få ett numerärt övertag på en kant på Wan-Bissaka eller vem det nu kan vara liksom. Då har man jättesvårt att kompensera för det. Man har jättesvårt att då själva ställa om för att hantera det. Utan man ligger kvar på sitt sätt och sen så blir man istället uppäten på den samma liksom kant eller på samma yta om och om igen. Därför att på något sätt så har Ten Hag svårt att nå ut till sina spelare under matcherna. Att, nej, men nu måste vi ställa om lite taktiskt. Och byterna som kommer in, inte den bredaste truppen, med de skadorna som man har haft. Det har varit svårt att göra förändringar med dem. Om man får slänga in en Sofian Amrabat kanske på en position där han normalt sett inte spelar. Ja, men då är det svårt att få taktisk cohesion liksom, i laget. Och det blir lappa, fixa, hoppas att det liksom någon individuell prestation ska lösa upp någon knut. Att det ska... Bruno Fernandes ska hitta ett skott från distans eller göra någonting annat liksom briljant som han ju kan såklart.
Ja, och vi kan ju prata hur mycket som helst också om de strukturella problemen som Man United har, men någonstans så handlar det ju, eller jag känner det, att nästan alla tränare som man har intervjuat genom åren, de menar ju på att visst, formation är viktigt och sådär, men det handlar helt klart främst om spelarnas inställning och attityd, om de köper det här. Och det ser man ju verkligen med Newcastle. De har ju på något sätt den här underdog-mentaliteten där de känner att hela världen är emot dem och att de ska bevisa sig varje match. Sen vinner de inte alla matcher, det är inte det jag säger. Men att de med den skadelistan som de har ändå kan kliva ut och fortsätta leverera det här. Det tycker jag är väldigt imponerande. Och särskilt då att det är spelare som Anthony Gordon, som Eddie Howe tidigt identifierade som den här killen, han kommer bli riktigt bra, plockade de in honom. Livramento, han har klivit in och fyllt hålet där efter Dan Burn. Jag menar, det är ju ändå imponerande i sig att de lyckas liksom pricka rätt med sina värvningar så. Det har vi pratat mycket om med Man United, att de inte riktigt har gjort det. Så någonstans så känner man lite så här med vad vill de här Man United-spelarna? Alltså titta på Marcus Rashford som, ja, som man förstår inte riktigt, för jag såg honom i England för ett par veckor sedan och då var han ändå, gjorde han ändå en bra prestation i den matchen. Så att jag vet inte riktigt om det handlar om att, alltså, är det någonting som skaver i Man United? Alltså någonting är det som pågår, för att man kan inte göra en sån loj insats. Det är nästan som att han inte har något självförtroende överhuvudtaget. Det fanns ju ett tillfälle där under första halvleken när Mino var det väl som slog en boll i djupled mot honom. Och då gjorde han ju faktiskt bra. Han löpte på den bollen och fick väl in inspelet också som var hyfsat bra. Jag tror det var Trippier som rensade undan den in i straffområdet. Men det är nästan som att när han får tänka för mycket, då det funkar det inte. Och det är ju signifikativt för en spelare som har noll självförtroende. Och det är ju oroväckande.
Men det är också lite av ett moment 22 för United. För det, alltså, om man jämför med just Newcastle som frodas i en underdog-roll. Alltså United mår ju genuint dåligt av att anses vara underdog. De kan inte hantera den rollen uppenbarligen i år. Och problemet är ju just att de har blivit. De är så pass långt efter att de anses vara underdogs när de går och möter Newcastle borta.
De var absolut, Newcastle var solklara favoriter, ja, inför.
Exakt, exakt. Och just där, och den rollen har de svårt att hantera, absolut. Då kan Ten Hag sätta en gameplan som funkar första minuterna, men kan inte hantera så mycket mer därefter. Och det är ju ett problem. Innan vi lämnar den här matchen så tycker jag dock att vi pratar om Maino, men man måste ju lyfta Louis Miley också. 17 år, blir inkastad på grund av skadeproblemen och ser ju liksom helt självklar ut i den där rollen han gör. Det är lättare att komma in som 17-åring i ett sånt fungerande system.
Ja, så är det.
Likväl.
Det var ju så effektivt för honom också, för att, eller egentligen för hela Newcastle, eftersom att de tvingade Man United att gå långt hela tiden. Mm. Och då stod han där och bara sög in bollen och sen så kunde de anfalla. Så att, nej, jag håller med. Jag tycker också att han har sett väldigt mogen ut i sina prestationer. Så att Newcastle har ju haft tur på det sättet, för att, som sagt, många skador. Nu Nick Pope också såg illa ut.
Det var det jag skulle komma till, att det såg ut som eventuellt en sträckning på magmuskeln och sånt där.
Nej, det var väl axeln, va?
Var det axeln? Jag tyckte han tog sig om magen.
Överkroppsskada.
Axeln var ur led.
Axeln var ur led. Ja. det är en skada jag är väl bekant med.
Ändå gissar du magmuskeln.
Ja, men det såg ut som han höll sig på magen när han gick ut. Jag har inte läst någonting om det.
Han har ju varit med, han har väl opererat axeln till och med en gång tidigare. Så det är väl möjligtvis då en gammal skada som han har slagit upp, tyvärr.
Precis, ja, jag opererade ju en sån axel i våras, ja. När jag var borta härifrån.
Kan du ringa och ge lite tips kanske?
Gör det.
Ja, det finns en bra klinik på vid Liljeholmen. men det är ju hopplöst med hoppande axlar, och som målvakt är det ju
ja, de är extra stort behov av fungerande axlar.
Det är ju en skada. Om det är så att det är en ny luxation som eventuellt behöver opereras, då pratar vi ju månader. För att så lång tid tar det att bygga upp. När jag gjorde det, han som opererade mig där är idrottsläkare åt bland annat handbollslandslaget och varit åt ett par olika allsvenska föreningar och sådär. Och han sa att på den operationen jag gjorde hade det varit 6 månader rehab innan jag hade börjat gå tillbaka till full träning om jag hade sysslat med elitidrott. Så vi får hoppas att det inte är så pass allvarligt på Nick Pope den här gången, för i så fall så är ju i stort sett säsongen över.
Har du börjat kasta diskar igen?
Ja, men det var vänstern, vet du. Högern är inget fel på. Vänstern var den trasiga, så att, det var jag igång med rätt snabbt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi tar oss vidare till Anfield, Liverpool, Fulham 4-3. Det var fullt ställ, kan man
säga. Hade de bestämt sig för att ha någon sorts Liverpool-spelarna då? För att ha någon sorts, jag vet inte, intern månadens mål-tävling? För det var många fina mål i en och samma match.
Det var egentligen fyra väldigt vackra mål. Ja. Det som avgör, alltså Trent Alexander-Arnolds andra mål, jag tänker erkänna det första också, det där med att det skulle vara...
Ja, men det där är hans mål, alltså de får sluta ge självmål för sånt där, jag blir galen alltså.
Det är ju också ett jättefint mål faktiskt, det är ett grymt fint avslut, inte så olikt faktiskt det han gjorde mot Manchester City förra helgen. Hittar en lucka och bara trycker den med akkuratess in till ena stolpen.
Mitt favoritmål är nog McAllisters, tror jag.
Ja, jag tror det. Herregud, vad hårt det var.
Alltså bara liksom ladda på där på den där halvvolleyn och sen flyger in. Ja, det där är så här, ett så kallat bustermål.
Ja.
Sen är givetvis mitt favoritmål här är ju Ouattaruendos, självklart. Ja. Men det snyggaste var ju McAllister.
Ja, Ouattaruendos mål är jätte... Alltså, tre utav fyra mål går verkligen i krysset, i samma kryss. Vi har identifierat hans svaghet, Bernt Leno.
Drömmål.
full brist i krysset. Där.
Sen har vi väl identifierat Kelleher svagheter också. Kanske.
Ja, jo, absolut. Han får ta på sig något av de där målen, helt klart det. Och det är ju också tufft, och man märker också att backlinjen är inte riktigt lika trygg med hur man kan spela när det är Kelleher som står där istället för, jag menar, Alisson är verkligen en av världens absolut bästa målvakter. Inte minst då på de här en-mot-en-situationerna där han ju är otroligt svår att ta sig förbi. Och det vet ju backlinjen. De vet att de spelar lite grann på att de har Alisson där bak. Han är duktig med fötterna. Han är bra på i stort sett allting. När Kelleher står där, de vet att det är en duktig målvakt på många sätt. Han gör en jättefin räddning i slutet på första där det faktiskt kunnat bli 3-1 till... Ja, det blir 3-1, men så offside på returen.
Det var 3-1.
3-2. Ja, det blev mål i alla fall för Fulham som dömdes bort. Ja. Men där han gör en superräddning. Och det där vet man ju att han kan. Men man syns också att backlinjen inte litar på Kriven lika mycket som de gör på Alisson.
Han kastar in 2-2 i egen kasse också. Eller snubbla in 2-2, eller man ska säga där på övertid.
På tal om det här vi pratade om också med Arteta, att han liksom är lite hård mot Ramsdale här. Hade ju Klopp, han har ju hyllat Kelleher jättemycket i veckan, alltså nu i veckan, och eftersom att han visste att han behövde honom i den här matchen. Ja. Men det fungerade ju inte speciellt väl i alla fall.
Ja, det är den här gyllene liksom mittenvägen som tränare uppenbarligen behöver gå. Inte tokhylla sin målvakt för mycket, inte psykologiskt bryta ner dem, utan liksom bara håller på en rimlig nivå.
Jag är ändå rätt övertygad om att det är Kelleher och inte Adrian som kommer stå mot Sheffield United på onsdag. Kelleher,
ja.
Det är tydligt. Jag menar, han är ändå irländsk landslagsmålvakt och så vidare. Det är en duktig målvakt, men det är inte Alisson. Och
det är inte Shay Given heller, så är det.
Nej, precis. Så är det, men ja.
Sen är det ju strångt av Fulham också, får man säga, att hänga med i den här matchen så länge. Ja. Det är ju tufft att åka till Anfield, det är en sån klyscha, men det är ju faktiskt så. Och sen är det ju också helt ofattbart hur Liverpool så himla ofta lyckas vända den här typen av matcher. En styrka i sig, men det är ju ändå intressant.
Ja. Och vi har ju varit inne på det, att en av Liverpools absolut största styrkor den här säsongen är ju bredden offensivt. Att behöver man jaga ett mål mot ett på pappret och sämre lag som sliter hårt och som har sprungit mycket, ja, men då kan man slänga in en Cody Gakpo som är fantastiskt bra i slutet på den här matchen. Man kan slänga in en Ouattaruendo som kommer in och gör ett jättefint mål. Visst, Diogo Jota skadad just nu, men det är ju en av de största, och det är ju verkligen en stor förklaring till varför man har lyckats vända. Jag menar, ta matchen mot Newcastle till exempel, där man slänger in en Darwin Nunez med liksom som bara sprutar av energi verkligen mot ett liksom ganska trött kört Newcastle, och han kommer in och gör två mål och vänder den matchen. Det där är en av Liverpools absolut största styrkor.
Alltså hur många ramträffar har han nu? Alltså det är helt sanslöst tycker jag också, den här ribbträffen som Darwin har i den här matchen också, att det, alla hans skott på något sätt magnetiskt drar sig mot ramen snarare än liksom, eller utan.
Sen är han ju fantastiskt bra i den här matchen också. Han
har ja, men det är ju varje match som man ja. Lyckas på något sätt ändå bränna de här lägena som han får med liksom marginalerna mot sig.
Mm. Ja. Sen vill jag bara nämna Trent Alexander-Arnold här, som jag tycker är bäst på plan i den här matchen. Förutom att han gör två mål, så när Klopp i andra halvlek då sätter in Joe Gomez på högerbacken och på riktigt flyttar in Alexander-Arnold i central på mittfältet, inte bara den här hybridpositionen, så ser man ju att alltså, den där högerfoten, den skapar så mycket och den sårar motståndarna hela tiden. Han kan slå de här linjeskärande passningarna, han slår ut en lagdel varenda gång han får bollen vid fötterna. Det kommer vara svårt tror jag för Klopp att hålla honom borta från en ren mittfältsroll om han fortsätter spela på det här sättet, för att jag tycker Joe Gomez är en helt okej ytterback offensivt, defensivt en duktig ytterback, men han är ju en mittback i grunden, han har ju ett mycket bättre duellspel och så vidare än vad Alexander-Arnold har till exempel, så kanske finns det en balans där Joe Gomez faktiskt spelar mer högerback och Trent flyttar in centralt, för att han öppnar upp så väldigt mycket med sitt spel och den här, alltså att han kan komma på de här andra vågslöpningarna och få skottlägen i precis den här zonen som han nu gjort mål både mot Manchester City och mot Fulham. Det är den här Frank Lampard-ytan, att komma i den där löpningen och fiska upp den typen av bollar, där är han ju hyperfarlig.
Ja, och oavsett så är det är ju värt att ha honom på plan, alltså även om han är högerback. Jag tycker dessutom att hans defensiv har blivit bättre den här säsongen. Var framförallt några exempel i Man City-matchen där jag ändå tyckte att han gjorde det bra. Verkligen. Särskilt mot Haaland, som ju är alltså en av de absolut svåraste i världen att ställas mot. Och det Alexander-Arnold har, det är ju framförallt att han är ju så mycket bättre än alla andra, alltså precis som du är inne på där, alltså sättet han behandlar bollen på. Det finns ju ett annat exempel i den här matchen, Anthony Robinson, som var bra i den här matchen, men som jag vanligtvis tycker är alldeles undermålig defensivt för att han egentligen ska platsa i Fulham. Men han är bra offensivt, så att man förstår varför Marcus Silva, varför han spelar honom. Sen samtidigt tycker jag inte att han är inte så pass bra offensivt som Alexander-Arnold är. Så att man ser där också att han är på något sätt i en egen liga. Och jag håller med, jag tycker också att han har varit väldigt bra den senaste tiden.
Mm. Och sen igen då, Van Dijk. Det fanns en situation där när det stod 4-3 precis i slutet. Och Leno skickar väl upp, jag tror det är Leno som skickar upp en utspark. Det är Liverpool haft en fast situation, en hörna eller någonting. Så det är ganska mycket folk nere hos Leno fortfarande. Han skickar upp den här utsparken högt upp. Van Dijk nickar alltså den bollen. Han tar den rätt på pannan från egen planhalva så att det blir nickduell tillbaks i straffområdet hos Leno. Att ha den killen längst bak där med den fysiska powern. Det så helt sinnessjukt ut. Man är så här, okej, jag vill inte kliva in i just den nickduellen där när han kommer med den farten. Det spelar också stor roll att ha en Van Dijk tillbaka i den här storebrorsformen som man har. Vidare till Stamford Bridge, Frida. Chelsea. Ja, nu börjar det väl kanske röra lite på sig. Lite mål i alla fall. Enzo Fernandes med sina två första. Och viktigt för Pochettino att lossna mot ett tufft motstånd ju i Brighton. Det blev lite mer spännande kanske än vad det borde varit precis i slutet när Brighton fick in 3-2 där. Men fram tills dess kändes som en hyfsat stabil seger för Chelsea.
Ja, jag kunde inte bestämma mig för om jag tyckte den här matchen var bra eller dålig. Jag landade i att slutet var bra i alla fall. Chelsea, när Conor Gallagher drar på sig sitt andra gula kort, vilket ju ja, i sig är sensationellt på ett sätt att Chelsea får två av sina lagkaptener utvisade 2 veckor i rad. Det säger någonting om någonting i alla fall. Där tänkte man ju att här kommer The Shabby gå för det. Och att han kommer göra ett par byten i halvtid så att det kommer bli en sen förändring till andra halvleken. Men det gjorde han inte, och jag tycker att han går bort sig lite faktiskt i den här matchen. Och framförallt eftersom att han gör det här, han byter ju 4 spelare, vad var det, i 57:e minuten eller någonting sånt. Och jag tyckte nästan att det fick dem lite ur balans, Brighton, snarare än gjorde dem gott där. Och det här 3-1-målet kommer ju också ett par minuter efter det, och det är ju Milne som då försöker hinna ikapp Mudryk, vilket inte är det lättaste. Stackaren, när man är så pass, han är rutinerad, men han börjar ju bli till åren och kan inte riktigt hänga med de här ungdomarna. Så att, sen var det en märklig situation där i slutet också, när alltså tydligen var det så, jag var inte på plats på arenan, men tydligen var det så att domaren bedömer att det är hans då, det var väl Colwell som tog med hand. Och då pekar han lite så här lojt, så att de tillresa supportarna då, Brighton-fansen, de ser inte att han pekar mot straffpunkten. Så när den här VAR-skylten kommer upp, då tror de att oj, VAR-rummet har sett att det är hans, och nu ska han springa ut och kolla på sin monitor och ge den straffen då. Och så de fattar inte, alltså när han sen då, när han springer ut till monitorn, då jublar de. Och sen så visar han då och indikerar att han hade rätt. Och då jublar de ännu mer. Men sen var det ju ingen straff. Och sen fick de inte ens hörna heller. Så det var ett märkligt avslut på matchen. Men ja, en tung seger för Chelsea om inte annat.
Nej, men alltså, för de fick, just det, de skulle ju haft en hörna annars där.
Ja, precis. Så det blev, allting blev väldigt konstigt. Men det var ju tur samtidigt att VAR klev in. För att det var ju inte straff.
Men pekade han då på att det skulle...
Ja, han det var ju han som dömde straffen första början, domaren.
Och det var inte han pekade in spark?
Nej, han pekade på straffpunkten.
Nej.
Och då fattade ju inte bortasupporterna, fattade ju ingenting. Man kan ju inte peka så lojt, då får man ju vara.
Det är det jag menar.
Vad har hänt med Mike Dean att springa och peka samtidigt? Det saknar man ju, det här småpekandet. Man vill att domaren ska komma upp i maxfart under tiden han pekar mot straffpunkten. Det är så här, Mike Dean kunde göra det. Han fick sån adrenalin utav att få döma en straff att han bara per automatik fick
stod han också lite bredbent, gjorde han inte det när han tog de här besluten? Det var som att han,
vad man saknar honom. Vad man saknar honom.
Vi har gnällt mycket på Mike Dean i den här podden, men nu saknar vi honom fan.
Såklart man gör.
Otroligt. Viktiga poäng såklart för Chelsea, som nu har lämnat den nedre halvan, ligger på 10:e plats. De har varit uppe och vänt ett par vänder på övre halvan här. Nu är de tillbaka igen. Börjar då sin klättring, bara 19 poäng efter 14 spelade matcher. Det är såklart alldeles för dåligt, men mycket kvar att spela, och jag tror inte man har på något sätt gett upp. Det är då 8 poäng upp till Spurs på 5:e platsen just nu. Vi tror väl att den där koefficienten ska ge en 5:e Champions League-plats till Premier League. Det återstår väl att se, men det finns stora möjligheter till det i alla fall. Vi får se, Manchester Uniteds förmodade uttåg ur Champions League hjälper ju inte till, kan vi inte säga. Vi har inte pratat om deras resa till Galatasaray från förra veckan. Den var ju inte helt lyckad. Ni pratade om den i Sillypodden, där kan man lyssna mer om det.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi tar oss vidare till Arsenal-Wolverhampton. Arsenal i ensam ledning nu uppe i toppen. 2 poäng före Liverpool, på 33 poäng på 14 matcher har Arsenal. 2-1 mot Wolves. två tidiga mål och sen så var det liksom att spela av den där matchen och sen så vart det lite spännande på slutet ändå, Frida.
Ja, det blev ju det. Mm. Men ja, jag tycker ju framförallt första halvleken är jättebra från Arsenals sida. De här målen de gör är ju väldigt, det är väldigt mycket Arsenal över de målen. Särskilt Martin Ødegaards som, ja, när han hamnar i den positionen då vet man att det blir mål på något sätt. Och man har efterlyst det här, att försöka komma fram till vad är skillnaden med det här Arsenal jämfört med förra säsongen. Så det har på något sätt varit att de här spelarna som verkligen är, alltså, världsklass, ultimata världsklassspelare som Ødegaard och Jesus. Vi har inte riktigt sett dem på den nivån den senaste tiden, och det beror givetvis på att de har varit skadade. Men i den här matchen så tyckte jag verkligen att man såg det. Och även då tidigare i veckan när de på något sätt bara dammade av Lance. Någonting har hänt där, och det är väl positivt för Arsenals del att de på något sätt börjar producera den här typen av anfall återigen då. Och sen då givetvis så blir det ju precis som du säger, det blir spännande på slutet, men de, ja, de lyckas härda ut i alla fall, och nu ser det ju oförskämt bra ut med tanke på att Man City då tappade poäng, så att ja, 3 poäng före där och sen 2 poäng före Liverpool som ju också är med i det här titelracet. Det är knappt som man vet hur det gick till med tanke på att det ofta känns som att de har knipit 3 poäng i sista möjliga sekund, men det är kul att vi har ett riktigt titelrace här i alla fall, kan man säga.
Ja, verkligen. Nu när vi kliver in i den här intensiva perioden och sen så får vi ett litet vinterbreak ju. För första, är det första gången som, ja, förra säsongen var ju lite speciell då med VM och så vidare. Men har man ju infört ett litet vinterbreak för lagen i Premier League, det är man ju inte van vid, men
ska också spela på julafton i år.
Ska jag också spela på julafton. men julperioden är ju alltid
ja, det kan jag förstå.
Givetvis. Så det är inget bättre sätt att fira jul på än att
kolla Wolves Chelsea, det kan inte jag komma på i alla fall.
Sen är ju juldagen mer jul än julafton just i England.
Ja, de firar inte den 24.
Nej, det är liksom lite...
Det är ju mest att, alltså, tåg och sånt är ju inte helt tillförlitliga, och de slutar gå väldigt tidigt också på julafton. Så att det var ju det man var orolig för i det fallet med. Och det här om skulle man kunna hitta personal till den 24. Det var sådana saker som man var orolig för. Men ja, Chelseas bussar, jag tror till och med att klubben står för bussarna eller för transporten dit, och de sålde slut direkt. Så att intresset var stort i alla fall.
Yes. Burnley, Sheffield United 5-0, Frida, verkar ha kostat Heckingbottom jobbet.
Ja, det ser ut så. Det har inte sparkats en enda tränare den här säsongen.
Faktiskt, det är sanslöst.
Helt sjukt i sig.
Vi brukar ligga någonstans runt 4-5 vid det här skedet på säsongen.
Precis. Det såg helt annorlunda ut förra säsongen. Men vi har ju varit inne på det lite också, att det har troligtvis att göra med att de här nykomlingarna inte har varit speciellt starka, vilket har gjort att det har inte blivit så mycket press på övriga lag, eftersom de då kanske har legat lite högre upp i tabellen. Men nej, Heckingbottom, han har gjort sitt nu, verkade som, enligt The Athletic då. 0-5 mot Burnley också, som är en bottenkonkurrent. Det känns ju inte jättekonstigt ändå att ledningen har fått nog, men samtidigt så kan man ändå känna med Heckingbottom, för att jag menar, Sheffield United hade ett starkare lag förra säsongen när de spelade i Championship, så jag förstår inte riktigt vad de förväntade sig skulle hända, men det är möjligt att någon annan kan komma in och på något sätt ge dem en sorts bounce, men ja, jag har svårt att säga att det kommer bli så himla mycket bättre.
Det ryktas ju om Chris Wilder tillbaka.
Det är väl inte
osannolikt. Det ryktas om det är 6 månader att han skulle komma tillbaka. Men det verkar ju som att spelarna ändå har stått bakom Heckingbottom, och att det faktiskt var de som såg till att han inte blev sparkad efter den här Newcastle-matchen till exempel, som ju var ett fullständigt haveri på hemmaplan. Vad slutade? 0-8, någonting sånt. Jag var där, men jag minns inte. men ja, det... Nej. Det... Vad ska han... Ja. Han var ju faktiskt inte en av dem. Han är ingen jättebra... Eller jag ser inte honom som en av de bättre tränarna i Premier League. Absolut inte. Men... Ja, vi får väl se vad Chris Wilder, om det blir honom, vad han då kan åstadkomma.
Det är i alla fall, om det skulle bli Wilder, en signal på att de inte har tänkt att gå ut och spendera stort på marknaden för att rädda kontraktet i vinter i alla fall. Att då är det bara att försöka göra det bästa de kan med det material de har. Jag håller med om att det är en väldigt otacksam, alltså, uppgift han har haft här. Sen var det väl lite känslan inför den här matchen att det där laget som förlorar kommer tränaren sitta löst. Och så även om Kompany har haft ett väldigt stort förtroendekapital, frågan är om de hade förlorat hemma mot Sheffield United i det här läget, hade han verkligen suttit helt säkert då. Nu gör han ju det efter att de verkligen tog den här 5-0-segern och fick total ketchup-effekt framåt och öste in mål och gav sig själva bättre möjligheter att hålla sig kvar framme.
Hjälp också när man gör mål efter 15 sekunder.
Ja, så är det ju. Det är en bra start.
Inte illa av Jay Rodriguez.
Nej,
han håller igång igen fortfarande. Han har börjat komma igång, Jay Rodriguez.
Tänk om han kunde hitta tillbaka till den här gamla Southampton-formen han hade under Pochettino när han slog igenom. Då var han ju riktigt, riktigt fin. Firma Rodriguez Lallana där under den säsongen. Den var otrolig. Vi tar oss vidare till Nottingham Forest, Everton 0-1. Här var ingen skön fotboll, Frida. Det var ganska högt tempo stundtals, men det var ju ingen som kunde hantera det på planen. Utan det var ju felpassningskavalkad under första. Sen så tröttnade Sean Dyche och sa nu slutar vi passa bollen, killar, och sen så skickar vi upp den och hoppas på det bästa, och det gick bra.
65% slutade Everton på passnings.
Ja, det är inte bra.
Jag tittade på statistiken efter att jag tyckte inte riktigt att det överensstämde hur det kändes när man såg matchen. Jag tyckte Everton var bra i matchen. Och, jag menar, McNeils mål är ju jättefint.
Jättefint. Jag tyckte McNeil var väldigt bra i den här matchen. Det var liksom, när det hände någonting framåt så var det ofta Dwight McNeil som låg bakom det.
Jag tyckte det James Garner var... han var... magiskt bra. Det kanske jag tar i. Men han var väldigt bra.
Det var magiskt. Det var ingen på plan. Det var inget med den här matchen som var magiskt överhuvudtaget. Det var ingen välspelad tillställning. Det kan man inte säga. Men det är ju heller inte ett lag, Everton, som trivs med allt för välspelade tillställningar. De vill ju ha kamp. Alltså, de är stora, de är starka. Det är liksom Sean Dyche-fotbollen. Handlar väldigt mycket om andra bollar, tredje bollar.
Det är ju där de har material för också, ja. Det är ju inte mer än så de har material för. Och det är deras stora, alltså, chans att klara det trots poäng av drag och allt, är ju just att de implementerar just det här, att de ska vara ett jobbigt lag att möta. Det ska inte vara roligt att möta Everton, och det lyckas de verkligen med här när de, alltså, stabila bakåt också. Både Branthwaite har verkligen spelat till den där platsen i centralt med Tarkovsky och gör det jättebra. Jag håller med om Garner också, positiv att de ändå får den här 1-0-segern. Var nog välbehövlig efter förlusten mot United där senast.
Sen får man inte glömma heller att de har ett jättefint bortafacit den här säsongen. Jag tror de har plockat 13 poäng på bortaplan, och bara Tottenham har tagit fler. 15 poäng tror jag att de står på.
Det är sanslöst.
Ja, och med tanke på hur det har sett ut tidigare säsonger, så ja, då är det verkligen sanslöst. Men det är ju precis det här de behöver. Fortsätter de spela så här, då råder det ju ingen tvekan om att de kommer klättra förbi det där bottensträcket. Nu finns det i alla fall en bra känsla också i truppen, antagligen efter den här smällen som man ändå åkte på mot Man United.
Mm. Man kom upp i 359 passningar sätter vi hela matchen i Everton, och om passningarna bara är effektiva så behöver man inte fler.
Nej. Sen ville ju Cooper, han ville ju ha haft straff där också i andra halvleken. Och ja, det är ju en sån straff som det är vissa lag som kommer få den straffen. Nu fick han inte den med sig, men ja, han sitter lite lös nu.
Ja, jag tycker inte att det är straff. Faktiskt, jag vill ju nästan aldrig att det ska bli straff, så, å andra sidan, så är jag. Men ja, Steve Cooper måste väl sitta lösa det här laget, för det började ju rätt bra säsongen, och man lever på något sätt fortfarande på de poängen man skramlade ihop i början där, för att, vad är det, 3 poäng på de senaste 9 matcherna eller något sånt där.
Lika många poäng som Bournemouth nu. Och det säger väl en del med tanke på hur det gick för Bournemouth i början av säsongen.
Mm. Bournemouth som har kommit igång, vi kan väl ta oss vidare till dem då. 2-2 mot Aston Villa är ett fint resultat för deras del ju. Gillar Dominic Solanke målet, alltså, där visar han ju sån strikerklass. Det ser ut som,
du och jag har ju verkligen varit på hans sida hela vägen också, Syk, och det är så kul att se det liksom, få ja. Resultat.
Ja, det där är ett sånt där Harry, det där är ett Harry Kane mål är det. Han har bestämt sig redan när bollen kommer, så han bestämt sig exakt vad det är han ska göra, tar en touch och sen så sitter den inte i stolpen. Det ser inte svårt ut, men det är svårt att genomföra.
Jättefint mål faktiskt, det tycker jag också.
Nej, men jag tycker verkligen det är så där. Det där är Harry Kanes liksom adelsmärke verkligen. Han vet precis vad han ska göra. Försvararen vet eventuellt vad han ska göra också, men utförandet är så pass bra och gjort med sånt tempo, sån speed och sån akkuratess att det går liksom inte att försvara. Jättefint.
Så här är vi alltså i adventtider 2023 där Patrik Syk jämför Dominic Solanke med Harry Kane. Hade du kunnat tänka dig det, Frida?
Jag slutade ju aldrig tvivla, men absolut, jag är förvånad över vändningen här hos Syk. Absolut. Jag minns mycket hat riktat.
Hån var det, inte hat.
Nej, det är faktiskt skillnad. Men det är ju, ja, återigen, jag tycker det är kul att Bournemouth, att de ändå går bra nu, eller att de har kommit in i Areolas spelstil lite mer, och att det betalar av sig att faktiskt ge en tränare lite längre förtroende. Sen är det ju intressanta stats efter den här matchen. Jag menar, de hade 37% bollinnehav, men lyckas ändå, de har 15 avslut och 4 stora chanser i den här matchen, och landar på ett expected goals på 2,02, vilket är långt högre än Villas som hamnar på 0,68. Så att det visar ju också på något sätt att, eller det är det backar upp att de gjorde en bra insats här, och sen är det ju svårt att hålla Ollie Watkins från att göra mål.
det är så. Ja.
Han räddar ju poäng här i alla fall, så att de håller ju sin svit också intakt.
Ja, Ollie Watkins är en spelare vi inte har tvivlat på speciellt mycket. Vi vet ju vad han kan, och jag tycker han har varit en av ligans absolut bästa anfallare de senaste,
en poänggaranti
de senaste säsongerna. Jag får lite, du vet, så här, Jermaine Defoe för 8-9 år sedan. Det liksom spelar liksom ingen roll vilken match det var eller vilket motstånd det var eller någonting. Man vet att om bollen studsar in där så kommer han styra in den liksom. Otroligt skicklig avslutare och duktig striker verkligen. Mycket förtjust i West Ham, Crystal Palace. West Ham är inte roliga just nu, Frida. Nu börjar det bli så här tråkmojs igen.
Alltså jag var ju så upprörd, för att jag tänkte, jag struntar i att gå på Chelsea Brighton, för jag kommer aldrig hinna hem till Man City Tottenham då. Och då hoppades jag bara räknade med att det måste ju vara antingen den matchen eller Liverpool Fulham som de visar här. Men nej, det var West Ham Palace. Då undrar man vem som har fattat det beslutet och varför, för att det var inte den roligaste matchen jag har sett i mitt liv. Och ja, till råga på det så är det ju faktiskt Mavropanos som slarvar bort de här tre poängen också för West Ham. Han som slår undan bollen, han kom in istället för, eller täckte upp för Kurt Zuma där som var borta. Och ja, olyckligt för hans del. Palace bröt bollen, Edouard kvitterade, och efter det så hände inte så mycket mer än så.
Är det värt att lyfta? Otson Edouard tycker jag verkligen har börjat, alltså, komma in till rätta nu i Palace på ett sätt han kanske inte gjorde i början. Det var ju väldigt hypad värvning när han värvades in och ryktades till många större klubbar också. Men nu tycker jag att han verkligen börjar bli liksom garanten där framme, sjätte mål i säsongen här nu också, och tycker han ser bra ut alltså.
Ja. Vi har en match till vi ska riva av här. Det är Brentford-Luton, 3-1 till Brentford till slut. Men Neil Mopay i målprotokollet igen, det blir man ju ändå glad av.
Nu måste man ju på något sätt släppa det där med att han aldrig gör mål och så.
Målsprutan Neil Mopay.
Exakt, precis. Men det kändes ändå som att den här matchen så det var avgörande för Lutons del att Tom Lockyer behövde kliva av där efter pausvilan. Det märktes att det påverkade deras defensiv och egentligen hela laget i stort. Jag var mest fascinerad över att, jag menar, Brentford mot Luton, det låter ju som en League 2-match. Och det var det ju också för 14 år sedan. Ja, så att det kan ju också fungera som någon sorts inspiration för andra klubbar. Man kan ta sig upp till Premier League, även om man heter Brentford och Luton och ja, spelar i League 2.
Så är det. Och med tre poängare då för både Everton och Burnley, så tajtar det där till sig igen nu då. Luton som ju haft ganska fin form på slutet och skramlat ihop en del poäng. Tycker de har fått en injektion. Jag tycker Luton ändå, just med tanke på att man har fått in Ross Barkley, Andros Townsend, det är inte spelare som man liksom tappar hakan av liksom normalt sett. Men det finns liksom en rutin där, och det finns en lägsta nivå i de spelarna som jag tror Luton har mått väldigt bra av. Men nu kommer det bli tight. Det kommer ju vara ett race mellan de här fyra lagen. Det är väl så det känns. Så Everton, om vi räknar in de 10 poängen som de har liksom fått avdraget, så hade de ju legat på 17 poäng nu före till exempel Crystal Palace och Wolverhampton. Så Everton har ju verkligen det här, trots poängavdraget är de ju stora favoriter att lösa ett kontraktet före de andra tre, det skulle jag säga.
På tal om rutin, hade jag helt missat att Tim Krull spelar för Luton numera.
Ja.
Och är på bänken. Det hade jag helt missat.
Otrolig.
Ja.
Det är väldigt, jag tycker det känns väldigt mycket Krull att vara där.
Ja. Bara hänga på bänken, spela lite ligacup ibland.
Ja. Ja, men i en klubb som, ja, lite mindre klubb, sådär. Ja. Utanför, ja, en bit ifrån London. Det är där jag ser honom.
Absolut.
Ja, otroligt.
Vi har fått en massa frågor. Vi ska försöka runda av med några utav dem. Här har vi fått en från Thomas Nygren. Joel Matip skadade igår. Han fick ju kliva av där i mitten på andra halvlek. Har ju kommit uppgifter om att det är ett ganska allvarlig knäskada. Han sitter på, Thomas skriver så här, utgående kontrakt i Liverpool. Kan ha gjort sin sista match i laget, sorgligt nog. Tror ni skadan kommer påverka klubbens agerande i januari när fönstret öppnar? Prata gärna lite om vilken fin spelare Matip varit för oss också. Det gör jag ju ofta. Så att,
du sa väl att han var typ en av ligans bästa backare något förra veckan?
Ja, alltså, jag tycker alltså, med tanke på han kom på free transfer från Schalke, har varit en av absolut nyckelspelarna för det som har varit det bästa Liverpool-laget under mitt supporterskap, som ändå sträcker sig 30 plus år tillbaks. Det går inte att ta ifrån honom. Han har varit fantastisk, en av de smartaste. Jag menar, han har inte speeden, det vet vi, det har han ju aldrig haft, men han är så skicklig som mittback och duktig i duellspelet, och det här förmågan han har att kliva upp i banan med bollen också. De här älgkliven han kommer med på sina runs, det är fantastiskt.
Det är ju så synd att han blir trasig minst en gång per säsong.
Ja, det är
eller
det.
Flera gånger, ja. Till och med också. Det är det som är så synd, för att det är en otroligt skicklig back, det är ju.
Och jag menar, han är 32 år nu.
Han är inte mer, va? Alltså,
nej, han är 32, men jag menar, hans kontrakt går ut i sommar. Det har väl funnits någon diskussion om förlängning med den här knäskadan nu. Vi vet att Liverpool tittar på mittbackar redan i januari. Det gjorde man ändå redan före den här skadan. Så att nu det finns alltså desto mer incitament att genomföra de affärerna, eller den affären, eller vad det nu är som man har planerat för. Så jag tror absolut att det påverkar dem. Men det är inte så att man kommer scouta nya spelare. Jag tror bara att det skyndar på den processen man redan har inlett med att värva en till mittback. Sen har ju Gerald Kwanza kommit in också, men han är ju mer till vänster där Van Dijk normalt sett spelar. Nu är det Konaté som heller inte är helt tillförlitlig när det kommer till skador, som spelar till höger. Möjligtvis måste man titta på en till högerfotad mittback, jag vet inte. Vi går vidare till Danne som undrar, har Spurs årets fulaste bortaställ?
Nej, jag tyckte det var jättefint. Jag satt och tänkte att den där dimlila färgen gillar jag skarpt.
Du väljer att se det som dimlila snarare än blekbrunt.
Ja, ja precis. Det gör jag. Men det är kanske, jag vet inte, är det jag som är färgblind kanske? Men jag bara tänker mig att de ska spela i lite lila-aktigt. Och då ja, tyckte jag kanske, att det såg det lite lila-dimmigt ut. Men jag har fått höra att jag gullar för mycket med Tottenham den här säsongen, så att jag får alltså ta tillbaka det.
Mm. Alltså det finns ju vissa andra direkter som kanske ändå liksom är med och konkurrerar där, om vi tar liksom, jag är inte ett fan av Uniteds retrovariant de har i år, jag är absolut inte ett jättestort fan av Arsenals gul, spräckliga, underliga kreation de har heller.
Tycker den växer på en ändå?
Alltså jag tyckte den var bättre först när jag såg den. Jag tycker den har blivit sämre med tiden. Åt andra hållet. Men så skadade väl jag liksom i fashion sense så att säga. Nej, men absolut finns värre dräkter tycker jag.
Ja, ni vet, jag uttalar mig ogärna när det kommer till mode och utseende. Jag har inte höjd i mig själv för det, men generellt så tycker jag ju att alla fotbollströjor...
Vad är det för band du har idag på din tröja där?
Idag är det Hellripper. Den är fin. Men så om något Premier League-lag vill spela med Hellripper t-shirts nästa säsong, då kommer jag börja kommentera matchtröjor.
West Ham's Iron Maiden-tröjor, det håller inte för dig.
Vad sa du?
West Ham's Iron Maiden-tröjor.
Det är okej. Okay. Det kan jag också leva med.
Eller Barca's Rolling Stones. Ja.
Gustav Fransson vill prata mer om Spurs. Är det Spurs ligans kaoslag? Det känns som det händer något varje match de spelar. Ja, de har ju varit inblandade i alla de galnaste matcherna.
Inte alltså alla. Chelsea ska in i den mixen också.
Ja,
alltså
Chelsea City var ju också en jävla kaosmatch.
Ja, men alltså Chelsea är den klubb jag känner mest att man vet verkligen inte vad man kommer få när man ska sitta och titta på Chelsea. Det kan vara precis vad som helst. Så att man vill sällan missa en Chelsea-match nu för tiden. Det bjuds alltid på underhållning, om det så är positiv eller negativ bemärkelse för Chelseas del då. Mm.
Hörde ni, där har ni det. Sportbladets Premier League-podd, klart för den här gången. Silverpodd på torsdag igen, va, Makoto?
Ja, kan vara läge att prata lite midweek då kanske också. Med tanke på att det spelas lite fotboll under de kommande dagarna.
Mm. Och sen så är det full omgång till helgen igen då. Vilka är det nu som spelar den tidiga lördagsmatchen? Nej, just det, Liverpool igen. det är roligt. Crystal Palace borta då. Sånt är det med det. Kanske du ska dit, Frida? Ja, blir det Sellers Park på lördag?
Gud, alltså det är för mycket matcher. Ja, det blir det kanske. jag är så inställd på Tottenham Newcastle där på söndag. Så vi får se.
Det blir en höjdare. Det blir det verkligen. Hörde ni, vi pratar mer om det om en vecka igen. Vi hörs då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.